Hejs.
Nej.
Vilket röstsläge du blev.
Hejsan.
Hallå. Hej och välkomna till avsnitt 234 av podcasten En präst och en mammut. Med mig, Andreas, som kallas mammut, och med dig.
Kjell heter jag, och jag
är präst.
Ja.
Punkt.
Så här. Om du skulle få ett nytt smeknamn, från och med nästa vecka så heter du Elefanten istället.
Ja.
Skulle du då få byta namn på podden till En präst och en elefant?
Det är ju jobbigt för liksom all vår merch. Alltså
ja,
våra
ja,
koppar
verkligen.
Som är tryckta, tavlor.
Ja,
det skulle inte vara bra.
Nej, folk skulle inte, kanske inte hitta rätt.
Nej, loggar måste göras om. Och
ja, ja, visst.
Filnamn.
Ja, alla de här.
Nej, då får jag nog leva med det.
Ja, just det. Nu är kanske inte sannolikheten så stor.
Nej, men det kanske inte är. Och det skulle kännas, om vi, nu sitter vi på mitt kontor idag, kan
ja,
vi börja med.
Just det.
Det blir en annan ljudbild eventuellt.
Kanske,
det är
ingen bryr sig.
Men nej. Men jag tror att det hör.
Just det, för det runda vi satt i förra gången med madrasserade väggar.
Då gick ljudet runt. Nej, men man kan höra om vi har suttit i stora utrymmen.
Ja, det, ja, absolut. Ja, absolut.
Men jag sneglar på min hylla Wall of Fame. Jag får ju alltid en mammut av dig.
Ja, just det.
Eller har fått det ganska många år, och nu vi kom.
Just det.
Och då, vad vill jag säga med det? Ja, men det blir också konstigt då. Elefant
ja,
ligger ju nära, så jag kan väl ha dem kvar. Men
ja, för ja, många av dem påminner väl mycket om elefanter.
Några av dem är väl elefant som är lite till.
Så kan det nog vara, ja. Precis, speciellt en guldelefant där som,
precis,
som är nog,
precis,
faktiskt är en elefant.
Så är det. Hur mår du, Kjell?
Jag mår bra. Då går jag inte in närmare på mitt hälsotillstånd.
Nej.
Den här gången heller. Men jag mår bra.
Ja.
Det gör jag. Jag är hyfsat pigg just nu.
Ja.
Det går över sen. Men just nu är jag hyfsat.
Just nu är det en bra tid.
Ja,
har det hänt något sen sist?
Det har hänt så här att vi hade uppstart, kallades det, upptaktsgudstjänst här nu där jag jobbar i söndags.
Mm.
Och då hade vi en liten trio, musikertrio, som var där och spelade musik av afrikanskt ursprung. Och det var bra. Det tyckte nog de flesta att det var. Det var också, jag var inte riktigt beredd på vad som liksom skulle komma fram. För jag hade inte träffat dem här innan eller så, utan det var ju vår musiker som hade ordnat det här. Liksom. De hade haft kontakten. Och så, ja, de skulle spela med i psalmerna på sina instrument. Så. Och så och sjunga med. Och så skulle de ha ett stycke i början och ett på slutet som de själva körde då, med någon sorts afrikansk stuk då.
Och, men inte som postludium och preludium, utan som...
Ja, men
typ. Ja.
Inte preludium,
nej,
men som postludium, ja, skulle det vara. Och jag hade dagen till ära gjort en uppdelning av min predikan.
Mm.
För vi hade konstaterat att de här psalmerna, de är väldigt mycket vandringstema på dem. Så att vår musiker sa det att ja, men, det vore fint om vi kunde få en predikan om vandring.
Ja.
Och då skrev jag en predikan om vandring. Och då tänkte jag, då kan vi dela upp den på flera olika gånger så att det blir som en vandring. Inte fysiskt, men i huvudet. Så. Att först så börjar vi här, sen går vi hit och så hit och så hit. Så att det var ju utspritt då över här. Och sen så varje gång när han skulle fram den här musikern då, som ledde den här lilla trion, så visade sig att han, ja, tyckte om att prata.
Mm.
Så. Så att, och speciellt det sista när han skulle göra på slutet där, då, det tog väldigt lång tid innan han kom igång, alltså, det gjorde det. Och han berättade saker och han gjorde intervjuer med folk i publiken, eller alltså
församlingen
då, man säger. Och skämta till det lite där.
Han fick feeling.
Han fick nog feeling ganska mycket.
Ja.
Och då kände jag att, jaha, Nu, den här långa predikan, det var inte så lång egentligen som jag hade, för den var ju lika lång som vanligt, fast den var uppdelad på 5 gånger. Och sen så kommer det ett par extra predikningar till utöver det här. Ja. Ja. Jag kände, undrar om det här blev riktigt bra. Men folk som var där var nöjda, så då är jag också nöjd.
Ja.
Så.
Jag har hört om det, ja, och folk var nöjda,
ja.
Så att det är bra. Jag tycker det är kul. Jag läste ju också, för det var den predikan du la ut på Facebook.
Precis.
Och då tänkte jag så här, det här borde han göra oftare, för det har du inte gjort tidigare. Det kanske har hänt någon gång. Eller det...
En gång tidigare har jag gjort det.
Ja,
det kändes... Men jag har faktiskt tänkt att nu kommer jag att göra det.
Ja, för jag fick en känsla att det här har jag varit med om tidigare. Då kanske den enda gången, vad vet jag. Eller så är det något, du lägger ut mycket och blandar upp
något annat. Ja, just det.
Men jag tyckte det var kul att läsa den i sin helhet, som inte var på plats. Så det tycker jag att du ska göra. Om vi kommer ihåg ska vi lägga ut predikan även på Facebookgruppen, en präst och mammut som ni gärna får gå med i.
Absolut.
Vad roligt. Hörru du, jag var på en gudstjänst också, eller två stycken, för att vi här i söndag hade vi också upptakt.
Mm.
Och vi börjar med en, vi har gudstjänst klockan 10 i vanliga fall, nu var det 10:13 för att bredda lite liksom, att det inte ska bli fler än 50.
Ja, just, har dubblerat er gudstjänst.
Vi har dubblerat, så att man kan säga att vi har skalat någon grej i gudstjänst nummer 2, men annars ska de vara så lika som möjligt. Mm-hmm. Så att det ska liksom inte spela någon roll vilken du kommer på.
Man ska inte behöva gå på båda, så att säga.
Nej, precis. Prästen sa, kom gärna på nästa när vi vill höra samma sak igen. Och vart det ju skratt såklart. Ja. Och så här, det var ingen som gjorde utom vi som var där i tjänst. Men det roliga, predikan vart faktiskt lite annorlunda. Tog lite en annan vinkel på det. Gång nummer 2. Jo. Och det var fint, det var ju såklart, det är ju, folk är ju som folk är på det sättet att man går i det man är van vid. Så att den ordinarie tiden, ja, den var ju full liksom, ja. så många vi fick var. Vi var inte för många, utan det var precis lagom. Och nummer 2 där får nog växa fram, så att säga. Mm. Det känns väl rimligt. Men där har den ju en ganska ny präst här. Vi kanske får tillfälle att intervjua annan tillfälle. Väldigt spännande bakgrund. Och han är en man med feeling, så kan vi säga. Och det var, vi sjöng någon psalm som jag inte kommer ihåg nu, eller var det en lovsång. Och då fick han, men det här är en brasiliansk sång från början. Och han bara, det hade jag inte tänkt berätta. Och det såg jag, så hade han inte tänkt berätta, utan det var en feeling så, och glidde iväg. Och när någon församling från Sverige hade varit där, när han då jobbade i Brasilien, eller om det var Argentina, spelar roll. Och det har varit en lång historia om det.
Jaha.
Och sen i predikan så gick han ut och bland församlingsborna och frågade vilken favoritbok i Bibeln man hade. Och sen pratade de om att Martin Luther gillade romarbrevet för att det var sån komplett grej. Men det var något annat, så där han stack av på en riktig det var riktig feeling gudstjänst. Så.
Ja, ja.
Och det finns ju några som har den där och kan göra det bra.
Ja,
det är ju en konst. Jag tycker att vår förre kyrkoherde här i församlingen som jobbade länge, trygg och stabil i sin prästidentitet, kunde få feeling och gjorde det med fingertoppkänsla. Mm. Så upptäckte jag nu även denna man, att det är en präst som varit präst lika länge som jag har levt ungefär. Och då, men det händer ju någonting, man får en feeling.
Jag hade vid något tillfälle så var jag, det här kan jag berätta tidigare, men det har ingen kommit ihåg det i alla fall, så var jag ute i en kyrka i närheten. Där då han har gått i pension nu, den prästen.
Mm.
Men han var också lite så här, jag tror han tog det väldigt mycket på uppstuds, så att säga. Jag tror inte att han var jätteförberedd, så att säga. Det var han kanske, men han också, han tillät sig också att spinna loss lite här och där. Och
gripas
av helig ande, så ska man säga, för att då är det
rätt bättre.
Ja, just det. Och då var det så han vi skulle, jag var på något dop där, och då var han ute mellan kyrkbänkarna och småpratade med folk lite grann.
Jassa runt lite.
Och sitter du här? Och så, hur är det med dig då? Och så. Vid något tillfälle så var jag på en julotta också som han ledde. Jag har varit flera gånger, så var jag det. Ja. Men så var jag på en julotta som han ledde. Och då, det här ska på något vis hör till historien också, att det här är en gammal medeltidskyrka som jag var i och som han var kyrkoherde i då. Och Jag hade, för jag skulle iväg sen och ha julottan själv i den kyrka där jag tjänstgjorde. Så jag hade kaftan på mig, men gick i hans julottan. Och då så kliver han upp i denna predikstol som guldbehängd och så här, Kjell! Har du kaftan på dig idag? Ja. Så att det var
lite obekväm.
Det blev lite obekväm. Ja, fast samtidigt han gjorde det med stor kärlek.
Det liksom, förstår
och
han verkligen. Förstår jag.
Och han behärskar. Jag ibland kan jag få lite sån att jag säger något som jag inte hade tänkt säga. Mm. Men jag behöver vara manusbunden förberedd.
Liksom. Så här, du är ju väldigt manusbunden. Men du har ju då också ett manus eller en predikan skriven som är innehåller en väldig spontanitet när du säger det. Nu ska vi se om vi ska landa i det här. Men du förstår vad jag menar, men hur ska jag uttrycka mig? Det hör ju jag, när det är konfirmation, då har ju du lysande sådana som heter tal till konfirmanderna. Mm. Det heter ju inte predikan längre. Ja. Och då tänker jag, han är ju skvatt galen, kom han på det här i stunden. Nej, det gjorde han inte, för att det är samma sen gång två.
Ja, just det.
Och så.
Samma harklingar och
samma harklingar och samma skvatt galen. Ja, just det. Det är ju på det sättet du skriver. Så att känslan blir ju väldigt spontan, varm och härlig och öppen. Men det är tydligt att du har skrivit det så. Så just det är ju också ett sätt att ta sig an den. Att det blir levande. För det är det ofta kan bli om man gör det på rätt sätt. Sen ska nog... sitter nog en del musiker där, vet jag, lyssnar och tänker, ja, det är inte alltid så kul för en musiker med den spontane som i de här fallen vi har pratat om nu som är väldigt spontana, så kanske har varit äldre herrar och det har inte alltid varit så lätt att kanske hänga med i de svängarna som medtjänstgörande.
Nej, just det.
Så då är det ju bättre att vara spontan i sitt skrivna som du är, för då vet man ändå det är det här som händer liksom.
Det där är jag nog bara skyldig en gång egentligen till att liksom sätta musiken på det hala för att vi hade en, det var en påsk morgonsgudstjänst, en påskota, och vi hade bestämt salmer och allting och det fanns en kör där och så. Men sen så tänkte jag, varför har vi inte tagit den här salmen? Så då sa jag, men ska vi inte ta psalm 313 också? Nu är det enkelt för att brukar säga det att väcker man musiken mitt i natten så kan man spela psalmerna bakbundna. Ja. Men det är ändå liksom, det var inget för att vi kom överens om. Det blir alltid en viss Men nej, det står jag. Det är väldigt få som får liksom, jag väldigt få gånger som jag avviker från mitt manus.
Vi har ju en pensionerad präst som tjänstgjorde i distriktet där jag jobbar. Han jobbade ju här länge och kommer på gudstjänst och så. Och vi har en sån mässa mitt i veckan som är väldigt välbesökt. När det har knipit med präst mellan varven så har jag bett att han har tagit den mässan för att han kan ju det så på uppstuds. Men det är också, då har det blivit en del på uppstuds. Och han kan få feeling och lägga in lite extra just sång. Alltså, kanske inte att någon behöver spela, men han kan vända sig med, ge mig en liten dörre och så tar han upp någon, den här gamla någonting sådär. Och då är det klart att det är skönt om det är en musiker som har känner sig kan ta det liksom. Det är inte helt lätt. Vi hade också i nära gudstjänsten det var en del annat spontant. Det var en sak som var planerad. Vi har en ikonmålargrupp här.
Mm-hmm.
Mm. Och då när en ny ikon är klar av den här ikonskaparen. Det är ju massa regler och förhållningssätt. Jag börjar lära mig mer om det. Det är väldigt intressant. Det är väldigt mycket förutsättningar för att man ska få göra det med färger och det ska vara bilder som finns in och så vidare och så vidare. Och då vill ikonskaparen alltid att få ikonerna välsignade. Så att det hade vi det i gudstjänsten och den här tjänstgörande prästen då som har mycket feeling fick den uppgiften. Tror jag var kanske, det var nog inte något som hade gjort så ofta.
Nej.
Med det ortodoxa hållet.
Men
gjorde det bra och kände sig, det här lite så här känslan, det här har jag inte gjort men vi gör så här och det var jättebra. Men också den här erfarenheten att man, nu löser vi den här grejen. Det var inte så att ikonen kom upp under gudstjänsten utan det var planerat, men det var ändå en ny
grej.
Inte riktigt att det fanns en ordning för det utan löste det.
För det där är inte, för som sagt, det är inte så ofta nu, jag vet inte om det kanske har ökat, jag vet inte. Det är, jag talar för mig själv då istället för att inte säga något generellt. Det är inte så ofta jag har blivit liksom ombedd att välsigna saker.
Nej.
Jag vet kollegor som har fått välsigna lägenheter och annat och så här. Men här var det vid något tillfälle när jag var den enda prästen på plats i den kyrkan där jag jobbade, och så kom det in en äldre dam och ville att jag skulle välsigna ett kors som hon hade. Kan du välsigna det här åt mig? Och jag hade aldrig gjort det förut. Och det, men jag tänkte, det kan ju inte bli fel i alla fall. Så jag läste någon sorts bön över det här. Och så bad jag välsignelsen. Så här. Och hon var ju nöjd, så att det gick väl bra. Men det var en... Ja, då fick jag göra det också. Ja. Så där.
Och allt man gör blir ju en erfarenhet. För kommer någon annan med ett kors så har du gjort det tidigare.
Ja, jag har gjort det förut. Och, absolut.
Sådär. Och ja. Hur är du... Jag hade en kul uppgift i går. Jag hade ett arbetslag här från en del av en församling som ligger i vårt kontrakt. Vi är ju några församlingar i ett kontrakt, så är det uppdelat. Som är mindre än ett stift. Så. Utan geografiskt är vi nära några stycken och då är vi i ett kontrakt. Och då var det en grannförsamling här, så kom det ett arbetslag från Järfälla, som är en kommun va? Eller en kommundel?
Nej, Järfälla kommun.
Kommunen, ja, i Stockholm. Vi har ju många lyssnare utanför Stockholm, så det är bäst. Vi ska inte vara så Stockholmscentrerade.
Norr om Stockholm.
Ja. Och då tänkte jag så här, men nu ska jag riffa lite på vad jag har på Järfälla som en inledning för arbetslaget. För jag hade fått en uppgift av arbetsledaren där. Kan inte du inspirera mitt arbetslag? Det är nästan den vida uppgiften. Berätta lite om ditt liv. Och lite. Vi gjorde en runda sen, folk var väldigt inspirerande och var... lyfta och glada. Så jag lyckades uppenbarligen med uppgiften. Det var roligt. Men i början där tänkte jag, men jag ska knyta an. Så att jag brukar handla där en del i köpcentret som finns där. Det finns ju stort Barkaby som det heter. Som en del. Massa affärer. Och där finns det också en förarlös buss. Som jag har sett vid ett tillfälle. Och så här, vart det lite skratt. Sen är jag ju god vän med en lokalkändis. Från Järfälla, så då nämnde jag dig och lokal-tv. Och då var Kjell! Ja, så. Du var känd i den här. Framförallt bland de som jobbade där och bodde där.
Den berömmelsen, den bleknar nu. Lokal-tv är nedlagt några år tillbaka. Men
de här hade väl bott där längre än nyss då.
Visste
vem det var. Och då den som hade bjudit, de var ju här hos mig, men den som hade ordnat med detta pratade även om podden. Så att det var ju skönt att jag släppte göra det. Så det känns alltid lite sådär. Men det var roligt, så du var lokalkändisen
jag
kände. Hörru du, vad vill vi... Är det något annat vi vill prata om idag? Eller känner vi oss... Nu var det klart.
Nej, det jag kan säga bara... Det är ännu ett varv på samma tema. Men vi hade i mitt arbetslag nu så hade vi... man kan kalla det för höstplanering. Vi har haft höstplanering förut, men...
Lite finjustering.
Lite finjustering av höstplaneringen. Och det är ju så svårt nu.
Ja.
Man säger, det här... Till jul så ska vi göra det här... Om vi får.
Ja.
Till jul ska vi göra det här om vi kan. Och så, det här skulle vi vilja göra. Och den här verksamheten. Fast vi vet inte om vi kan. Men om vi kan så tänkte vi börja det här datumet. Eventuellt, annars kan vi skjuta upp det till det. Alltså det är ju...
Det är ett väldigt... ta dag för dag nu.
Ja, men det är eller verkligen vecka, så. Det är väldigt svårt att planera
i förväg. Och jag märker ju att... Alltså, jag kan bli stressad också över det. Men jag tror jag har hittat ett förhållningssätt. Nu är det så här. Men jag märker ju bland att vi är väldigt olika där. Alltså, vissa blir väldigt stressade. Och inte vet, men vi hade lite på samma sak idag då, mötet. Så men pratade lite löst om hösten. Det här kan vi göra, det kan vi inte. Det här vet vi inte. Och det får bara vara så.
Ja, just
så
det.
Tycker jag att det är skitjobbigt. Och är man så lagd så är det ju jobbigt. För jag det kan är tänka så himla
mig,
konstigt.
Ja. Självklart. Jag kan tänka mig att det beror lite grann på också vad man gör. Om man har i sin tjänst till exempel att engagera föreläsare. Eller hyra in musiker som så. Att då är det svårare att inte kunna säga att den 10 oktober så gör vi det här. Absolut. För min del så... ja, jag gör väl det här eller så gör jag det inte. Alltså, så för min del är det inte så farligt.
Nej, precis. Det är mycket roligare när man ska bjuda in extern eller göra stora. Vi har ju några i den här församlingen som också är märkligt, men vi ska ju fira tre olika hus som fyller jämnt.
Ja, just det.
Så. Och hur gör man med en sån grej då? Ja. Och då får man väl lägga det på någon lagom nivå att man ändå kan ställa in det eller ställa om det utan att det blir så stor ekonomisk påverkan. Men det är svårt där med konsertserier, stora verk som körer kanske då ska vara in på någon form av halvzoomsverksamhet, förutsättning. Man ses och så det beror nog helt på vilken typ av tjänst man har.
Hur mycket
framförhållning man behöver liksom.
Visst, absolut. Nej,
för att du vet ju så här, men okej, jag har begravning 2 veckor, jag har det här och det blir. Eller så blir det inget.
Ja.
Du får en bokning och då blir det liksom. Men det här längre perspektivet, det är svårt.
Det är svårt nu. Vi har inget mer på det ämnet egentligen bara. Det blir så en absurd situation när man sitter och nu ska vi finplanera hösten och man kan inte planera något egentligen.
Man får planera allt med reservation.
Ja, för verkligen. Att
saker kan bli värre igen.
Ja.
Förhoppningsvis blir saker bättre.
Förhoppningsvis så blir det restriktionerna annorlunda. För om man nu lägger in att man får vara 500 personer istället för 50 så påverkar det väldigt mycket av vår verksamhet.
Ja.
Och ändå så handlar det om att ta avstånd, hålla avstånd, och det handlar om fortfarande 70 plus och som ju en väldigt stor del av våra aktiva och besökare är.
Ja, det är inte lätt. Inte lätt.
Det är inte lätt, men då har jag plockat fram en liten artikel från Kyrkans Tidning som är lätt.
Nej, men den är tryckt på papper.
Ja, den är mycket lätt.
Ja. Jag sticker in med något medan du tar fram den här. Och jag tycker att fler och fler hör av er med olika saker. Och det är roligt, jag vill bara uppmuntra dig igen. Mm. Att oavsett om det... som det var här, vi hade lite tekniskt strul om man skulle lyssna via Spotify med förra avsnittet.
Just det.
Av någon anledning tyckte väl Spotify att det var för känsligt innehåll och
klippte
sista 18 minuterna av förra avsnittet.
Men det var vi sa just de sista 18 minuterna.
Jag vet inte, borde lyssna. Den gången är någonting. Ja, precis. Saker kan bli censurerade. Kul också om man tänker att någon på Spotify har suttit och lyssnat och säger nej, det här klipper inte. Vi. Klipp! Nej, vi vet inte. Men det är roligt. Och att podden att den sprider sig. Det är
kul.
Tack för att ni hör av er. Jag ville bara flika
in med det. Absolut. Ja, ja. Fortsätt gärna med det. Det är alltid lika roligt.
Yes. Vad
jo, apropå just på ämnet här nu då. Med den eländet vi lever i. Vid nationella trauman skjuter tv-gudstjänstens tittarsiffror i höjden. Forskarna menar att vi blir mer religiösa i tider av oro. Men det kan också handla om en mer relevant gudstjänst. Under våren 2020 nästan fördubblades antalet svenskar som tittade på gudstjänsten i SVT 2. Det visar statistik från SVT som Kyrkans Tidning skrev om förra veckan. Ökningen tolkas entydigt som en effekt av coronapandemin, men fenomenet är inte nytt. Min erfarenhet, säger Johannes Söderberg som är producent för TV-gudstjänsterna, han är också präst, är att när det uppstår någon form av nationell trauma som Estonia-katastrofen, tsunamin eller mordet på Anna Lind, då har tv-gudstjänsten särskild betydelse eftersom den sprids över hela landet och talar in i nationens situation, säger han. Från första söndagen i april till sista söndagen i maj nådde 7 gudstjänster av 9 mer än dubbelt så många tittare som motsvarande söndagar 2019. Som mest var det en ökning på 130%. Det här är ju väldigt intressant, tycker jag. Vi har ju redan konstaterat att våra livesända gudstjänster och även inspelade Facebook- och Instagram-gudstjänster har nått en stor publik eller stort tittarantal. Sen så vet vi ju alla att det är svårt att säga exakt hur länge var en tittar, men många tittare på det här och helt andra oftast personer än de som vi normalt ser i kyrkan på söndagar.
Precis, det tog vi upp förra veckan som ett exempel med en som hade mött en av våra präster och sen skulle gå med i kyrkan igen och dök dessutom på gudstjänst. Det är ju en fantastisk historia. Det jag tycker skiljer sig här mot de tidigare nationella katastroferna som lyfts upp i artikeln, det är ju att nu har ju inte den vanliga gudstjänstbesöken kunnat gå till kyrkan. För det är ju en sak som skiljer sig markant från de andra. Det var tre händelser tror jag du nämnde utöver. Det var Estonia, Anna Lind och någonting till tror jag att det var. Spelar ingen roll.
Tsunamin.
Tsunamin, helt rätt. Men vid alla de tre tillfällena, ja, då var ju kyrkan öppen. Och kanske extra öppen och så. Och då tycker jag att det blir ännu mer intressant att då handlar det ju säkerligen om att i nöd så blir kyrkan viktigare och även då på TV.
Men
i det här fallet tycker jag det är lite svårt så för att här fick ju inte det ändå sett i hela Sverige väldigt många som går på gudstjänst
i veckan. Verkligen.
Och det har man inte kunnat gjort, framförallt inte där i början. Sen hittade folk sätt att ställa om. Och vi vet att i vissa stift så har man haft gudstjänst hela tiden för att, ja, men här i Stockholm så fick vi en tydlig uppmaning. Ha inte gudstjänst.
Ja, just det.
Fysiskt, så
fysiskt,
ska jag säga.
Ja, precis. Ställ inte om, ställ om.
Så att där är det lite svårare, eller hur? För då är det många som brukar gå som
väljer
då.
Det här
sen har man ju då valt att titta.
Så att
det är fler siffror är ju sant. Men om det är fler som inte brukar, det är ju lite svårare. Men sen gillar det, men det sa du inte så mycket om. I ingressen tyckte du läst att för att det var mer relevant. Och där tänker jag finns någonting. Om det är ett format nu som har hittats som känns
så här står det.
Lättillgängligt.
Precis. Ja. För det är ju nämligen så att man har ju ganska god framförhållning oftast i tv-gudstjänsternas, alltså inspelning av tv-gudstjänsterna. Men här var det ju så att en del av de här förinspelade gudstjänsterna kunde man inte sända. Eftersom man kunde inte bara sända ut en gudstjänst som inte låtsades om att det var
pandemi. Såklart, liksom.
Då fick man snabbt spela in nya gudstjänster. Ja. Och sända. Det vore ett hån mot publiken att inte låtsas om oron som finns i samhället, säger Johannes Söderberg. Det går inte att vara lomhörd i sådana här lägen. De gånger SVT producerar en aktuell gudstjänst som knyter an till det människor oroar sig för just nu och som vänder sig direkt till tittaren strömmar publiken till. Vi jobbar alltid med att den som talar vid en tv-inspelad gudstjänst ska titta in i kameran. Men när man gör en gudstjänst helt utan församling blir det ett annat tilltal, då finns det inte två publiker att tala till utan bara en.
Nej, och det där har ju vi varit inne på. Sen bara fick jag en kul bild, om det är en sån här förinspelad, då ser det typ på temat ja, men någonting, var god mot din nästa, och så säger prästen, gå nu och ring på oss grannen och ge grannen en kram.
Det hade, ja, just det. Det hade inte varit bra.
Eller liknande.
Ja,
så.
Ja, just det.
Eller om det är sån med en stor gudstjänst firande församling på plats och vid fridshälsning börjar alla krama sig vilt.
Det passar inte.
Nej, det passar inte. Men där kanske även då tv-gudstjänsterna har lärt sig någonting. För det har vi pratat om, vi har diskuterat det lokalt och det har diskuterats nationellt att det är svårt att göra en gudstjänst om man inte då har ett proffsteam där det finns både på plats och inte. För det är två helt olika djur så,
ja,
att ta sig
ja,
an. Visst, liksom. Att om man ska titta rakt in i kameran och så vidare. Det har vi pratat om tidigare. Och så det är ju spännande.
Ja, absolut.
Om det har blivit mer relevant även den. Liksom.
Det är väl så här, det kommer ju då och då önskemål om att alla tv-gudstjänster borde vara direktsända av olika skäl. Liksom. Och då kan man ju tänka sig att när man gör det så då kan man vara mer aktuell. Men det är ju en stor apparat så det vill man ju inte göra utan man vill ha förinspelade. Det mesta är ju förinspelade. Det finns några enstaka direktsända gudstjänster men på det stora hela är de inspelade. Mm. Sen har man såklart anpassat sig efter kyrkoåret men om det händer en stor händelse dagen innan så är det, har man inte tagit hänsyn till det i den här.
Nej, just det.
Nej. Eftersom det är inspelat.
Ja, och det görs ju med
månader
ja, före. Och det sägs ju också att ja.
Sen har ju vi varit inne på, vi diskuterade väl med några också det här med hur är det egentligen med gudstjänst? Gäller den när den är inspelad? Ja. Men den diskussionen har vi ju haft tidigare. Men absolut, det är just det
där. Ja, för vilka gudstjänster har visats live? Är det typ så här kungahusets barnbarn de har döpt.
Ja, sånt har ju visats live. Det spelar man ju inte in. Men även andra, även vanliga söndagsgudstjänster har man sänt direkt. Men
det är ju också svårt. Du ställer väldiga krav på tjänstgörande. Att
man ska ju trivas med det då.
Och ja, veta. Verkligen.
Det är inte de här 15 tanterna som brukar sitta där, utan det är
Nej.
Miljoner som sitter framför tvn liksom.
Ja, en stackars kyrkvärd som nervös och läser fingret.
Nej,
men,
ja, just det.
Då tycker man, då får man ju ha, för så här, ja, men då kan man tänka, men det finns ju en massa annat som är live. Ja, men självklart, men de är ju proffs. De programledarna,
det är inte
så att du börjar din programledarkarriär med att leda någon live, utan förmodligen har gått via någon liten produktion till en större produktion,
så
och ändå fick
du
äran att göra det live, för då kan du det liksom.
Och
då är det ju ett maskineri bakom av stora mått, alltså där det är repat visst. Innan så den här sekunden då vrider du dig till en kvarts varv åt vänster och så vidare, så att det inte ska bli tokigheter liksom.
Och här är vi ju då, ställer man ju framför kameran amatörer i det
sammanhanget.
Ja, absolut. I vanliga fall, men i tv-sammanhang amatörer.
Ja.
Och det gäller ju kyrkvärdar, det gäller musiker, det gäller präster absolut, också. Absolut. Jag tror att väldigt många präster tycker att ja, det här är ju så kul. Och nu får jag predika för många fler. Jag skulle tycka det var toppen.
Men alla tycker ju inte det. Men du har ju också stått framför... Inte gjort så mycket.
I direktsändning det enda jag har gjort är livesändningar.
På men vadå, när du var med i Rederiet? Det var väl live?
Det var inte live. Nej, faktiskt inte. Roligt. Och inte när man var med i sjukhussoppan OP7 heller. Det var inte
just det. Det är en lång karriär då. Det är en sån ära för mig att sitta med den stora skådiskäll.
Rider min gras.
Har vi någonting mer?
Ja, och nu blir vi
någonting mer, tycker jag.
Vi blir lite politiska på ett vis, men jag att man kanske kan ta någon sorts generell diskussion som vi har varit inne på 1000 gånger tidigare, men ändå. Alternativ för Sverige vill ställa upp i kyrkovalet nästa år. Känner du till Alternativ för Sverige?
Nej, men det låter ju som att det är mer åt höger än vänster.
Det är väldigt mycket mer åt höger än vänster. Det är ett högerextremt parti, står det till och med i kyrkans tidning här.
Misstänker
det. Är ju Gustav Kasselstrand här som är, jag vet inte, han är nu förmodligen partiledare, va?
Okej.
Okay. Ja, han är ordförande, heter det tydligen. Ja, partiledare alltså. Och han, alltså de här kommer ju från Sverigedemokraterna, men tycker att Sverigedemokraterna har blivit för mesiga.
Okej, det är sånt härligt gäng.
Ja. Och de vill nu ställa upp i kyrkovalet. Kyrkostyrelsen fattar beslut om de får ställa upp, säger den administrativa chefen för kyrkomötet. Men det enda skäl som anges i kyrkoordningen för att avslå en begäran om registrering av gruppbeteckning är om det anses finns en risk att namnet förväxlas med en annan nomineringsgrupp. Alltså det enda som skulle kunna hindra dem från att ställa upp är att om någon annan, något annat, ja, nomineringsgrupp eller parti, hur man vill kalla det, skulle heta snarlikt. Och det är det ju inte någon som gör.
Nej, vad var de hette då?
Alternativ för Sverige, förkortning AFS.
Ja. Nej, det finns ju inte.
Så att de kommer ju då att kunna ställa upp. Ja. Sen är det ju så att de tar ju inte nödvändigtvis plats där, för det beror ju på hur många röster de får, såklart. Och kanske kan
de vill då komma in då så att de kan vara med i kyrkovalet 2021 då?
Ja, precis. Mm-hmm. Där vill de vara med. De vill ställa upp det. Ja. Och det är ju en... det här ställer ju återigen frågan på sin spets om det här med politiska partier i kyrkovalet eller inte. Ja. Och det kan man tycka vad man vill, om vi har tyckt olika saker. Och men här är det här är ju... För jag, nu, ja, jag har inte satt mig in i deras partiprogram.
Nej, men det behöver
jag
inte göra.
Och det behöver jag kanske inte göra, utan jag vet nog ungefär vad de vill. Ja. Och då känner jag att jag har svårt att tro att det man vill i första hand är att vara med och styra kyrkan. Det vill man kanske också, för att man vill tycka att kyrkan kanske har gått för långt åt något håll. Mm. Men framförallt så ser man väl det oftast, för så var det ju också för Sverigedemokraterna som började också med kyrkovalet och göra sig stora.
En inträde till det större.
Ja, då kommer man, men har inte man en plattform liksom.
Nu är jag ute på någonting jag inte har någon aning om. Men har inte Sverigedemokraterna velat ganska mycket bevara kulturarvet i sin sväng i Svenska kyrkan.
Absolut.
Sen har vi säkert en annan agenda också, som alla nomineringsgrupper, parti, vad vi nu kallar det, nu heter det nomineringsgrupper i kyrkan, har. Men det har ju varit en viktig fråga. Jag kan tänka mig att de här skulle kunna var intresserad av sådana frågor också.
Alltså Sverigedemokraterna i sin liksom förhållningssätt till Svenska kyrkan är ju väldigt mycket, de poängterade svenska i kyrkan, Svenska kyrkan. Mm. Att man ska värna kulturen i Svenska kyrkan, alltså historien, det svenska, det storsvenska och så. Och det här är ju då, de här är ju ytterligare ett steg åt höger. Mm.
Men det är väl inte så mycket att säga för att vi har en demokrati.
Och
den enda klausulen är att ni inte får heta samma sak.
Ja, och den uppfyller de ju inte. Då är det väl inget nej, man kan inte säga något.
Snacka om egentligen.
För min del så hoppas jag att ingen röstar på dem. Nej. Men att de ställer upp, absolut.
Men liksom, kommer någon göra det då mer än sina håll lokalt möjligtvis?
Så kan det vara.
Och det kan vara illa nog, såklart. Det smakar inte hallonbåtar när man tar en sån här sak. Det har vi inte tagit så mycket ställning, fast det har vi ändå gjort.
Känner vi att vi...
Vi tar en till.
En till.
Ja.
Då tar vi en... Det här är ju intressant, kanske. Tösse. Jag vet inte var det ligger. Kanske i Skåne, låter det som. Vet inte. Det hittar jag bara på, så jag har ingen aning.
Nej, men det låter som Skåne.
Ja. Tösse.
Tösebulle.
Tösebulle. Nej, det är... Karlstads stift till.
Ja.
Tösse. Medeltida kyrkan. Ligger ute till försäljning för struntsumma.
Kul, ska vi köpa?
Ja, vi kanske ska göra det. Starta en egen församling. Jag vet inte. Budgivning pågår. Den ligger ute på Hemnet nu. Tösse medeltida kyrka. Budgivning pågår. Prislappen ser ut att bli högre än riktmärket 200 000. Utgångspriset är sagt till 175 000 kronor. Men aktuellt bud ligger på 225 000 kronor före visning. Det som är lite, vad ska man säga, märkligt tycker jag. Så här. Alltså jag kan förstå folk som ändå köper sig en kyrka. Mm. Om man liksom, ja, men jag kan förstå att man kan bo i en kyrka och man kan göra något fint av den. Och om man dessutom själv är troende så sabbar man den ju inte. Utan man förstår. Men i det här fallet så man får inte göra något med den egentligen.
Utan man, nej, för det är en sån gammal historia. Ja,
precis.
Det är lite stökigt.
Det är lite svårt. Spekulanterna har blandade idéer om vad de vill göra med byggnaden. Allt från sommarstuga till utställningslokal, berättar säljaren Svenska kyrkan i Åmål för Göteborgs-Posten.
Mm.
Men den är 200 kvadratmeter stor, den här kyrkobyggnaden, så den är inte jättestor.
Nej, nej.
Och den tillhörande marken cirka 0,7 hektar. Den ligger inte supercentralt heller. Det tror jag inte heller att den gör. Fastigheten får inte på något väsentligt sätt ändras utan tillstånd från länsstyrelsen. Och då säger då mäklaren här att hon har pratat med länsstyrelsen om vad man får och inte får göra. Men de lämnar inga förhandsbesked. Så när man köper kyrkan så vet man inte vad man får göra.
Nej. Och vi som har varit med länsstyrelsen rätt så nära ganska många år med vår gamla kyrka. Just som har renoverat sitt två gånger håller på just nu också.
Mm.
Vet ju att det är inte det enklaste. Så behöver vi inte lägga någon mer värdering vad jag har tyckt emellanåt om det. Men det är absolut inte. Däremot om man skulle använda den som förslag nummer två där, utställning.
Mm.
Ja, då behöver man kanske inte göra så mycket om man vill ha det som en konstlokal.
Nej.
Jag tänker
mig ändå att om man, nu har inte jag sett in i den här kyrkan, men jag tänker mig ändå att om man vill ha en utställningslokal så
vill man inte ha kyrkbänkarna. Ja, det har du helt rätt.
Och det har vi ju erfarenhet av att det är inte så lätt att få ta bort dem.
Men lättare det är en sommarstuga.
Ja, absolut. Alltså så, för det går ju inte. Man kan ju inte bo i den här kyrkan, tänker jag. Men jag, som sagt, jag har inte sett den. Men om jag tänker att den medeltida kyrka som vi har i vår församling här, att den skulle vara till salu.
Jättesvårt att göra någonting åt det.
Jag vet inte vad jag skulle ha den till. Alltså det var kul att ha en kyrka, men det är inte något
som
jag
kan göra. Egen kyrka.
Ja, jag kan inte göra något där. För att men jag skulle inte vilja bo i koret liksom, om man dessutom inte får flytta på någonting utan det.
För ganska många år sedan var jag på väg att köpa en gammalt baptistkapell.
Ja, jag undrar om inte jag vet det här.
Det var ganska många år sedan. Prislappen var betydligt högre än det här, men ändå summa som var rimlig. Men då hade det ju hunnit bo ett par som var arkitekter innan, hade byggt om det bevarat några balla detaljer där tror jag orgen hade, jag minns det var så många år sedan.
Mm.
Men den har gjort jättehäftigt. Sen var det bedrövlig uppvärmningskostnad. Ja. Det var lite där vi kände, nej, men det här går inte. För att jag tror att den var kanske, jag tror att den var 500 kvadrat på fyra rum. Så den, liksom, själva kyrksalen var ju kvar med tillhörande läktare uppe på då, ja, liksom. Och det var ju då ett av de här om det var då fyra rum.
Rummen,
och,
ja, just det.
Och den kanske var då 300, ingen aning. Och det var ju svårt. Men den har de gjort väldigt häftig. Men det är klart, det var ju ett kapell och det var inte samma KQ-märkning som det kan vara på det här.
Precis, så det, precis. Det är för det, jag har också sett på Hemnet, det var, jag vet inte om det var någon sorts missionshus eller något sånt. Så jag tänkte, det här skulle inte vara dumt att
ha.
Jag skulle inte ha något emot att ha ett stort kors på väggen liksom, och ha det som ett rum. Men då var det ändå, för det första var det inte en kyrka utan ett missionshus, så att på ett annat sätt.
Ja.
Men också tillåtet på annat,
absolut,
att få göra
absolut
saker där. För att köpa en kyrka och inte få förändra den nästan någonting.
Det blir jättesvårt vad ska ha den till.
Jag vet inte vad jag ska ha den till. Man kan inte spela boll där inne.
Alltså,
det vad man ska göra.
Lägga grusgång och bollplan.
Ja,
jättedyr bollplan.
Ja.
Men helig, såklart.
Verkligen, heliga bollplanen.
Hörru du, vi kastar oss på en andakt, tycker jag.
Det tycker jag att vi gör. Vi kastar oss över denna andakt som utspelar sig på den 13:e söndagen efter trefaldighet. Gör den inte, utan 14:e söndagen efter trefaldighet. Jag sa lite fel där. 14:e söndagen efter trefaldighet. Och den har rubriken Enheten i Kristus.
Mm.
Enheten i Kristus. Och då läser jag ur Johannes evangelium. Jesus sa: liksom du har sänt mig till världen har jag sänt dem till världen, och för deras skull helgar jag mig till ett offer för att också de ska helgas genom sanningen. Men inte bara för dem ber jag, utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla ska bli ett, och att liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de ska bli ett. Och för att liksom vi är ett, jag är dem och du är mig, de ska fullkomnas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig. Det är väldigt mycket dem i dig, mig och ett i mig och hit och dit. Men jag tror mig kunna förstå ungefär vad det handlar om. Att vi tillsammans, liksom, det är verkligen enheten i Kristus.
Ja.
Vi är många olika. Vad är det man säger? Till ett enda bröd säger man ju i nattvards...
Ja.
Ett enda bröd, en enda kropp. Vi är liksom en enda kropp, Kristi kropp. Och har en enhet på det sättet. I och med att Gud har sänt Jesus, och i och med att vi följer Jesus så är vi ett med Jesus, vi är ett med Gud. Så, ja.
Men varför är vi så oenhetliga då?
Ja, precis.
Därför att vi är människor som tycker att vi har rätt.
Ja, så är det ju. Och så är det också. Om man kanske uppfattar på olika sätt. Jag tycker egentligen inte att... Jag tror att det var någon blivande pastor i missionskyrkan som rätta på den tiden, som en gång sa något sånt att... Jag tycker inte att det är fel att vi är flera olika kyrkor. För att man har olika sätt att se på Gud och på texterna och på Jesus och... Jesus betydelse och andens betydelse och så här. Man har olika ingångsvinklar så att i sig tycker jag inte att det är något fel eller konstigt.
Nej.
Men när det börjar stridas och man säger att du har fel.
Ja.
Jag har den enda sanningen.
Ja.
Du har fel, eftersom ingen verkligen vet vad som är sanningen. Vi kan leta efter den, men vi har den inte. Och i och med det så kan man ju
inte säga att jag har det. Skapat liksom. Det skapar ju så mycket onödig splittring. Som är helt... Det är ju bara dumt. Jag håller ju helt med, såklart, att det är bra att det finns olika kyrkor, olika samfund, olika vinklar, så att det ska passa flera.
Mm.
För att i grunden tänker vi ändå detsamma. Liksom.
Man går mot samma mål på något sätt.
Precis, liksom. Så gör vi lite olika väg. Och sådär. Och när det görs i kärlek och glädje till nästa kyrka, då är det ju gott, men det är ju många gånger inte är det, liksom.
Nej.
Det är så. Ta idag sådana kyrkoforum sociala medier, det kan man ju bli mörkrädd för, ja, vad man tycker, ja, och tänker.
Visst,
liksom.
Visst.
Så att, ja.
Det är ju bara, man tittar på bara på de, alltså de kyrkliga företrädarna som ja, de twittrar eller de lägger upp på Instagram, ja, och så här. Det är ju, ja, man skulle inte vilja sitta där. Alltså.
Nej,
vi har varit inne på det förut också.
Nej, vilka svar. Ja, precis, inte vad, kanske vad de skriver, utan de svaren.
De svaren, ja, precis. Det är det jag menar. Jag. Svaren som, ja, de gud, får, ja, liksom, kommentarerna där. Man skulle inte vilja vara där. Och,
nej, och det där är ju så himla svårt för att det handlar om folks absoluta övertygelse.
Ja, just det.
Jag tycker mig inte vara elak när jag skriver till dig, utan jag vill rätta dig.
Ja, tala om hur det ligger till
på liksom. Riktigt. Ja, gud, ja, det är besvärligt. Vi lämnar det.
Och sen är det så att det här är också av stor betydelse för människor. Alltså, det är inte så här, jag tycker om filmjölk med socker. Ja, men jag tycker om filmjölk utan socker. Det kan bli bråk om sånt också, minsann.
Absolut.
Men här är det liksom på något sätt liv och död. Ja. Liksom. Det här handlar om saligheten, typ. Och i och med det så blir det kan bli väldigt högt tonläge ibland. Jag tänkte sjunga en psalm som har nummer 57. Och den, som du snart kommer att få höra, så har den väldigt mycket. Den är väldigt mycket på ämnet.
Ja.
Sin enda grund har kyrkan, heter den. Och som sagt, nummer 57. Sin enda grund har kyrkan i Kristus frälsaren. Hon är hans egen byggnad, den nya skapelsen. I världen som han löste från mörkret med sitt blod, blev hon den brud han krönte med evangelio. Fast spridd i många länder är kyrkan enda stäm och har en enda herre och en bekännelse. Av vatten född och ande till ett och samma håll. Hon går till löfteslandet med samma resekås. Med undran och med löje ser världen hur hon slits av tusen tvister sönder och nekar sig Guds fri. Hur sällsamt klingar orden i kyrkor utan fred om Herrens frid på jorden, om Guds barmhärtighet. När lögn och våld förmeras, var är då jordens salt? Vem hjälper och vem helar vid världens sönderfall? Må kyrkan bli som fordom, ett hjärta och en själ. En fristad mitt i oron, för sanningen ett värn. Guds kyrka är gemenskap med Fadern och hans son. Det skådar hon och erfar i andens kraft och nåd. Guds helgon och martyrer betygar det med blod. Omkring dem sjunger rymden där segerns kyrka bor.
Ja, tack för det.
Tack. Det är en annorlunda, tycker jag. Ja. Den är lite kyrkokritisk sådär också på sätt och vis.
Men en härlig klang.
Ja.
Tack för det och tack för denna vecka, Kjell, och tack Svenska kyrkan i Sollentunas kommunikationsenhet för att ni är med oss på detta resat. Kära lyssnare, tack. Fortsätt höra av er. Följ oss gärna på Facebookgruppen En präst och mammut, eller på Instagram @mammuten och @kjelldellert och Twitter @kjelldellert.
Ja.
Hörni, ha det så bra, så ses vi i kyrkan.
Tjongelong!